Jag var på ett bröllop en gång i Frankrike där brudens bror bestämde sig för att hålla ett lite spontant tal till brudparet. Det var liksom när festen var lite igång och sådär, och så att musiken stängdes av och han drog igång. Och det här var inte ett vanligt tal, utan det här skulle vara en roast. En roast. Och han började anklaga bruden för att se ut som en gris i brudklänning. Han började ta upp olika incidenter från deras barndom. Och det visade sig att det han ville här var att få komma ut som liksom ett komiskt geni. Men ingen skrattade. Alla skruvade på sig. Folk tyckte att det var otroligt obekvämt. Och känslan vi alla översköljdes med var känslan cringe. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om känslan cringe. Vad är det som utlöser den där märkliga känslan som uppstår när vi ser David Brent dansa konstigt i The Office, eller när vi ser någon göra bort sig plakat på till exempel ett bröllop? Vad gör det med oss? Vad gör det med den som utsätts för det? Och hur kan vi hjälpa varandra igenom den genans som det ganska ofta innebär att vara människa?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter, och kanske typ show och uppträdanden, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar,
ja,
så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav ifrån kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Cringe, Björn. En känsla som fortplantar sig väldigt snabbt. Kan du berätta för mig, hur känns cringe? Vad är det?
Jo, det blir en liten övning i ord nu då. Det finns en psykologisk term för det här med cringe. Mm. På engelska så är det vicarious embarrassment. Och vicarious betyder ställföreträdande. Så ställföreträdande pinsamhet då kanske. Mm. Eller ställföreträdande skam möjligen. Fast det här skiljer sig lite från alltså embarrassment och shame.
Ja, exakt. Ibland blir det där problematiskt med våra översättningar. Det var samma med vänlighet och snällhet och sånt där. Ja.
Vi har inte riktigt liksom samma distinktioner i...
Skämsigt tycker jag är bättre svenskan än skam. Ja. Och skämsigt finns ju inte.
Nej. Precis.
Pinigt.
Pinigt, ja. Sekundärskam brukar man prata om ibland på svenska då. Men i den här forskningslitteraturen så skiljer man på embarrassment och skam. Så att jag tänkte börja med att prata lite grann om den skillnaden.
Ja, bra.
Jag läste en artikel av min favoritforskare alla kategorier, Dacher Keltner.
Ja. Oh.
Den här ljuvliga Kalifornien.
Har du träffat honom någon gång?
Vi har haft ett långt videomöte med honom en gång.
Ah.
Du vet, han tog så här en timme för att bara sitta och gaffla med mig om olika saker.
Gulledacker.
Ja, men verkligen. Han är underbar och har jättemycket kul och spännande forskning. Vi har tagit upp honom i flera avsnitt. Men han har bland annat forskat en hel del om embarrassment.
Mm.
Och jag läste en artikel av honom om det här, där han gör en liten åtskillnad då mellan skam och embarrassment.
Men är det genans? Är det en bra översättning?
Ja, genans är en ganska bra översättning. Ja. Precis. Embarrassed blir man, enligt Dacher och andra forskare inom det området, av en rad olika händelser då. Till exempel om man snubblar.
Ja.
En typisk grej när jag växte upp i Luleå var att man hade sån här typ Converse på sig när det var minus 27. och så skulle man springa till bussen på morgonen. Och det var ganska ofta man gjorde såna här otroliga liksom halkningar med liksom skolböcker som flög och så. Och så satt alla i bussen och tittade på oss.
Fy.
Det är en typisk grej då som väcker den här typen av genans då som vi pratar om. Det kan vara failure to maintain privacy. Jag tänker till exempel nu när min mamma klev in med en sån bullbricka in i ett rum där jag och min första flickvän... Ja, ..
Ja, nej!
Jo.
Va? Knn eller liknande?
Ja, typ.
Nej men gud, mamma, bullbricka. Fy vad gulligt.
Där uppstår också det här.
Där uppstår det där.
Väldigt starkt förstås. Så att det är brott mot sociala konventioner på olika sätt.
Jag vill ha fler exempel.
Rammel,
privata, fanns det fler?
Ja, det gör det absolut. Vi kan köra hela listan.
Ja, men det är mysigt.
Ja. Physical ineptness, alltså att man inte räcker till fysiskt på något sätt.
Just det. Alla som såg Love is Blind, en underbar sjuk tv-serie, det är inte ens orkar förklara premisserna, men vet hur det blev för Shane, en stor, stark, liksom riktig sportkille som skulle i ett av avsnitten skjuta baseball. Och han var kingen. Och de kastade bollar. Han bara svingade hjärnet. Och missade varenda gång. Och sen efter det flippade han fullkomligt i resten av serien. Och man bara, det hade nog lite med det att göra. Mm. För att det blev så otroligt. Så här, det var liksom, man såg på honom att nu rämnar allt.
Ja.
Missa bollen. Så just ta i som tusan och bollen bara fjätt.
Då var det cringe i soffan.
Ja. Och just när man ser att han inte kunde hantera det heller. Att han blev liksom,
Just det. Och där ingår ju delvis där kanske... snubblandet. Nej, det är nog snarare loss of control som är nästa punkt. Att man liksom tappar kontrollen på olika sätt. Och det är då man genast försöker, man låtsas då att man
har kontroll.
Jag tänker mig att det är det som händer när man inte vill erkänna att man har somnat och sånt där.
Ja. Nej, men det var meningen. Ja. Eller så när jag hällde, jag jobbade på café och hällde skållhett bryggkaffe över hela min hand när jag skulle servera. Det är en lång kö, jättemånga människor som stod i kön. Hällde skållet på min hand istället för på koppen. Och vände mig om och tittade på alla och säger, haha, skållis. Alltså som att det var så här.
Som att det var meningen.
Det var ett litet skämt där jag skållade min egen. Alltså det är så dumt. Skållis.
Ja. Cognitive shortcomings, alltså när man inte räcker till kunskapsmässigt. Du har ju suttit i en massa frågesportprogram i tv.
Vad stolt man är då.
Ja.
När de ställer en fråga som är typ nästan så närliggande det som man så här, har hävdat att man är extra bra på. Och bara, what the fy.
Kommer
det
är på?
Ju varför folk inte ställer upp.
Ja, just det.
Och i sånt här.
Ja, men precis. Jag fick
ju den här, ja, men typ, vilka är Miljöpartiets språkrör eller någonting, och bara brum, 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 då ska vi se, Per Bolund och kvinnor, just ja, det är ju ändå liksom min hjärtefråga, så här, mer makt till kvinnorna, och så, det här var innan Märta Stenevi, men jag svarade liksom med en fas, Amanda ja. Lind och sen bara, nej, Isabella Lövin. Vet jag ju.
Och det där skulle kunna hända vem som helst egentligen. Failures at privacy regulation. Ja, det var väl det som hände med bullbrickan. Så att säga.
Ja. Men fisen också.
Vad tänker du på då?
Nej, men om man fiser och det hörs.
Mm. Just det. Och det kan också vara lite kanske loss of control då.
Ja, just det.
Att andra retas.
Ja, gud, nu blir det sorgligt. Nu vill jag avbryta den här listan. Men ja, det är absolut. Det är väl pinigt. Men...
Då kan det uppstå.
Ja, att man känner sig generad.
Ja, så att det var några sådana exempel då. När det kan uppstå. Mm. Men det här skiljer sig från skam. I det att skam uppstår, skriver Keltner här. När vi inte lever upp till förväntningarna på the core self. Alltså det är de viktigaste delarna av ens person. Och ett exempel på det skulle kunna vara att ja, men säg att man växer upp i en väldigt konservativ miljö med en väldigt ålderdomlig syn på HBTQ. Och sen så upptäcker man att man tycker om killar om man är kille, till exempel. Och att i den konflikten då så kan det uppstå jättemycket skam för att man har förväntningar på att man ska vara på ett visst sätt.
Just det.
Upptäcker att man inte är det och där uppstår skam då. Som ett exempel bara. Så skiljer de på det. Medan det här med embarrassment eller den typen av genans är mer att man inte, att man bryter mot sociala konventioner på olika sätt då.
Kanske lite mer i stunden också, mer än att jag är på ett visst sätt. Alltså, nu blev det så.
Ja, och för att ytterligare komplicera det här då så skriver Keltner om att skuld, vi har ju redan gjort den här uppdelningen mellan skuld och skam i tidigare avsnitt, men att skuld handlar mer om att man har gjort fel, man har brutit mot moraliska regler. Egentligen, som styr hur vi ska bete oss mot varandra. Till exempel om man har ljugit, stulit, varit otrogen, sådana saker. Och bara för att rekapitulera hur de skiljer sig åt. Att skuld var ju, då får man handlingsimpulser av typen att man vill rätta till saker, be om ursäkt och så. Medan skam är mycket mer inåtvänt.
Försvinna,
utrota sig själv, krypa upp en boll, dra sig undan sådär.
Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Men, oj, gud, vad jag
äter! Det finns också massa handlingsimpulser när det handlar om det här med embarrassment då, som är väldigt intressant kartlagd i den här artikeln. Att det händer massa saker i ansiktet. Du ska få se på vilken detaljnivå. Nu kan du få beskriva vad du ser.
Ja, vad kul. Vi kommer lägga upp det här på vårt sociala mediekonto på Instagram sen också. För
ja, det
brukar vara kul.
Nu räcker jag över min dator till Lina här.
Roligt.
Det är en kille. Det är massa bilder på hans ansiktsuttryck här. Och så har vi en axel som är tid. Under 6 sekunder så genomgår han... Hur många bilder är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De här 7 olika ansiktsuttrycken.
Okej.
Kan du beskriva hur han
Men är det liksom en tidslinje här?
Ja, det är tidslinje.
Det första som händer är att han tittar neråt, gaze down. Och sen kommer det ett försök till att kontrollera ett leende och få till ett leende. Sen börjar kolla sig omkring med ögonen. Titta runt, gaze skiftar fram och tillbaka. Och huvudet vänder sig bort.
Ja.
Där ungefär har vi det som utseende som händer.
Precis, och det där är en reaktion på embarrassment. Alltså så beter man sig när man har gjort någonting embarrassing.
Ja.
50% ungefär av alla personer som har studerat då i olika typer av experiment går igenom precis det där schemat.
Nej, vad roligt.
Ja, det är så himla kul med oss människor.
Att vi är, såna,
att vi är så programmerade för vissa grejer. Och vad händer då om man är med en person som går igenom det här embarrassment-programmet i sina ansiktsuttryck? Vad väcker det hos den som står på andra sidan och ser det här?
Då väcker det kanske en känsla av att vilja rädda, trösta.
Exakt, det är sådana grejer som händer. Att då har Keltner listat en rad känslor eller så här beteenden som uppstår. Mm. Att man skrattar till exempel, att man upplever någon känsla av samhörighet, det kan uppstå.
Mm.
Eller att man gillar den här personen lite mer.
Ja, lite pratfall där. Ett eget avsnitt om det har vi gjort, med just det här att göra bort sig lite är väldigt attraktivt.
Eller att man känner att den här personen är pålitlig, eller att man vill förlåta den här personen. Alltså det uppstår massa känslor av den typen. Och det är precis det här som man tänker sig är den evolutionära funktionen i embarrassment. Det är att man ska liksom känna att man har gjort fel och man ska visa att man har gjort fel.
Så att man kan få den behandling som behövs för att någonstans korrigera beteendet framgent.
Ja, precis. Det här är en person som har brutit mot våra regler för hur man ska bete sig.
Ja.
Men som är beredd att skärpa sig. Så att om det var en person som gjorde något lite antisocialt eller gjorde bort sig eller gör fel eller så, och som inte visade den här typen av genans.
Ja, hej då på dig då.
Det gillar vi inte.
Nej, hej då på dig då. Du får inte vara med i det här gänget. Du ska bry dig om vad vi tycker om dig.
Mm.
Och om du bryr dig om det så visar du de här beteendena och då är vi där och tröstar dig.
Det här kan man ju fatta, eller hur?
Ja, visst.
Och så pratar man ju ibland om personer. Alltså man kan ju säga, men skäms han? Att han inte skäms?
Ja.
Det är inte klokt.
Nej, exakt.
Efter det här han gjorde.
Ja.
Då är det väl kanske lite värre saker då, om man blir så upprörd. Men det har ju verkligen något där. Så att man tänker sig att det är funktionen i embarrassment. Att man ska liksom känna att man gjort fel och sen så uttrycka det då, på det här subtila sättet.
Alltså, man skäms ju inte, men man blir så här, man cringear på sig själv.
Ja,
men herregud, vad gör jag?
Ja.
Alltså, vad säger jag?
Oh, wow.
Det är sjukt. Oh my god.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte var bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vet du vilka jag blir jätteintresserad av nu?
Mm.
Jag blir jätteintresserad av oss omgivande personer och vår önskan att rätta till det här. Men jag går förbi någon som har vernissage och ingen är där. Eller någon sitter och har dragit fram sin gitarr och sjunger jättefult på någon liten scen någonstans, och folk som sitter i närheten reser sig upp och går. Då blir min instinkt, jag måste springa fram, jag måste sätta mig längst fram och klappa händerna så det tjongar om det. Alltså jag liksom, nu, jag köper tavlorna, varenda en vill jag ha, ja, inne på galleriet. För att det liksom är...
Precis, alltså, jag tänker att det är väl någon slags liksom empati som du känner med den här människan. Du kan föreställa dig hur det är att vara den här personen.
Ja.
Och det säger något fint om dig, tycker jag. Och,
men det är väl det, är det inte det vi alla människor då gör när någon flackar med blicken på det här sättet, det schematiska sättet, och uttrycker embarrassment?
Exakt, om någon uttrycker embarrassment, då blir du ju ännu starkare, tänker jag.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Föreställ dig den här personen som sitter där med gitarren och publiken börjar gå.
Nej,
och så börjar den här personen då att uppvisa det här embarrassment-beteendet, då vill man ju bara gå fram och kramas, eller hur?
Jag ger ut albumet för egna pengar.
Exakt.
Ja, men det är det. Det är, vad ska jag säga, den känslomässiga instinkten hos oss som gör så, det är en empatisk, att man tänker så här, det där skulle kunna vara jag. Hade jag suttit där på scenen så hade jag också dött av skam. Nu gäller det att rädda.
Ja. Ja. Men cringen då, den här ställföreträdande pinsamheten, genansen, den skiljer sig lite grann, eller skiljer sig väldigt mycket faktiskt, i sina fysiska uttryck.
Gud, berätta.
Får du några tankar, eller? När cringeade du senast?
Även varje gång jag kollar på The Office, vilket är ungefär den enda tv-serien jag orkar titta på just nu, utöver tidigare men nämnt Love is Blind. The Office är en odyssé i cringe. Det finns inte, alla karaktärer ägnar sig åt det, utöver liksom huvudpersonen, oavsett om du tittar på amerikanska eller engelska The Office. Ja. Det är liksom precis, och det är fysiskt. Det är ju liksom... Alltså, det är ju på gränsen till illamående.
Precis. Och den serien, men även Larry Davids Curb Your Enthusiasm, bygger ju helt på det. Och det finns till och med en sån genrebeteckning. Man brukar prata om cringe comedy.
Mm.
Mm. Det är liksom det centrala i humorn.
Mm.
Och det finns en otrolig scen i The Office. Jag tänker på den här... Alltså, den cringigaste av alla cringiga är det i avsnittet... av engelska The Office när David Brent, den här chefen, inte helt superstabila chefen, är det när han dansar. Minns du dansscenen med David Brent?
Jag minns dansscenen, jag minns If You Don't Know Me By Now. Jag minns när de ska få någon ny liksom, avdelningschef och han ska outshine him på ett möte och börja liksom, köra någon stand-up-rutin.
Just det, den här väldigt populära Neil som också gör en perfekt sån här Saturday Night Fever-dans på någon slags... De har någon slags välgörenhets-event på jobbet. Och väldigt poppis bland alla anställda. Mm. Och det kan inte David Brent stå ut med. Nej. Så att då går han upp och kör sin improviserade och helt vansinniga dans. Jag tycker att det är en av de roligaste scenerna i film och tv-historien. Den är helt otrolig. Sök upp den på YouTube. Och hur ser man ut då när man sitter i soffan och tittar på David Brents dans?
Nej, men alltså man dör. Man tar kudden framför ansiktet. Man njuter gör man ju förvisso, men man vill också typ spy.
Ja.
Det är väldigt, väldigt starkt. Mm. Alltså det är nästan som... Åh gud, nu fri... Och där kan jag inte säga för jag mår illa. Varför är jag så känslig för det här? Jag ville säga... När man drar med linjal på svarta tavlan. Den känslan är det.
Ja, oh, gud, du reagerar verkligen starkt på den tanken. Ja, men precis. Alltså, du är på det. Alltså, man reagerar lite grann som man reagerar på smärta nästan. Och lite grann som på äckel ibland. Alltså den typen av reaktioner. Jag läste någon artikel här. Body language of cringing. Ögonen smalnar av. Man drar tillbaka huvudet. Man skakar ibland på huvudet. Näsan, vad säger man?
Grynkar sig för det luktar illa stämning.
Exakt. Och i extrema fall så... imiterar folk kräkrörelse eller kräkljud.
Det är jag då uppenbarligen, för jag har tagit spy som exempel flera gånger.
Ja. Och så. Så massa icke-verbala signaler som man kan kategorisera som avoidance body language gestures. Alltså att man drar sig undan.
Kudde framför.
Och det är ju jätteannorlunda från den här primära reaktionen.
Och det vill jag veta mer om.
Ja.
Vad är det som gör att jag, när jag ser dig rodna för att du har pruttat och du börjar flacka med blicken, när du gör det, då vill jag bara hosta loss och det var inte en prutt, det var eller liksom det händer varenda. Jag vill gossa eller krama eller liksom stötta, backa Björns prutt. Förlåt exemplet. Men när jag ser David Brent ställa sig på en scen och dansa fult, så vill jag spy. Vad är skillnaden här? Är det för att David Brent inte skäms? Föreställ dig den här scenen.
Ja.
David Brent, det kanske finns sådana scener i The Office. Hjälp mig i så fall. David Brent drar ett skämt och det funkar inte alls. Och han...
Det händer hela tiden.
Genuin, jo men precis, men jag menar att han genuint känner skam istället för att tycka att alla andra idioter som inte fattade mitt skämt. Jag är egentligen den bästa skämt.
Men det är väl en av de grejer som gör den här serien så otroligt briljant. Jag tror att det är så här någon gång, kanske mot slutet,
som
man kan se hans ögon. Att det är det, han har så otroligt, hans skådespeleri med ögonen är så otroligt. Att ibland ska man se att han nästan närmar sig någon slags insikt.
Att han fattar ett nederlag, eller liksom ett nederlag som han själv är missnöjd med sig själv.
Mm.
För att då får jag för mig att jag skulle kunna även framför tvn känna annorlunda.
Ja.
Att man skulle känna att gud nej, åh stackars. Istället för den här cringe-känslan som är såhär, åh kan du vara så jävla pinig.
Nej men de är inte olika saker. Tvärtom, ju mer empati man känner desto mer cringe.
Aha, de samexisterar.
De samexisterar. Det man tänker sig, den här väldigt starka reaktionen som man får, det här kroppsspråket, cringe-kroppsspråket som vi beskrev nyss, det är egentligen ett uttryck för att man känner smärtan. Man upplever liksom social pain. Man ser den här personen som gör någonting cringe-worthy och man tänker, gud, den här personen, vad kommer hända med dens, eller man tänker inte det här kanske, utan man känner det här i sin gamla stenålders hjärna, att vad kommer hända med den här personens sociala ställning, den här gamla liksom savannhjärnan då,
just det.
Den här personen få vara kvar i flocken?
Ja, just det, förmodligen blir den utesluten, men vad jobbigt.
Det är lite det som drar igång, tänker man sig. Så att egentligen också en sekundär smärta på något sätt, och det här förklarar då att man kan känna så här även när personen själv inte är generad, så att säga.
Ja, just det. För det är ju det som är ofta i de här David Brand. Alltså, en serie där han bara hade skämts varenda gång, det hade ju man inte stått ut med att kolla på.
Nej.
Det hade bara varit sad. Det hade inte blivit något cringe comedy alls. Det hade bara blivit sad.
Just det, då hade man velat gå och krama honom kanske.
Ja, exakt.
Men jag läste någon intervju med någon tysk forskare här som var helt specialiserad på det här med sekundär embarrassment. Mm. Man pratar om två typer. Att dels den där man känner väldigt mycket empati med personen. Jag kommer återkomma till det snart, den typen. Men sen kan det vara också att man inte har någon koppling alls till personen eller så. Något typexempel hon tog upp var när sådana här unga politiska kampanjarbetare, du vet, en sån här ungdomsförbundare typ, ska köra någon cool dans tillsammans med sin kandidat eller sådär. Det fanns något sånt specifikt
exempel. Och politiken var, klart jag kan de här dansstegen. Watch me.
Ja, och så är alla bara supertöntiga. Men de verkar inte tycka det själva. De verkar själva kul och känna att det här är ett adekvat beteende. Sådär.
Just det.
Men alla som tittar tycker att det är väldigt pinsamt. Sådär.
Just det.
Mm. Då kan man absolut cringea utan att känna någon speciell kanske empati eller så.
Ja, just det. Oh, I make you cringe now. Är den här cringigheten, är det någon del av oss som tycker om den? Alltså jag tänker på varför finns cringe comedy? Alltså det, att så här, njuter vi av det för att det känns starkt?
Mm. Jag hittade en hel studie som handlade om det.
Mm.
Och jag tror man får tänka på det lite som skräckfilm eller så.
Ja.
Lite,
gillar kicken.
Precis, det underbara lidandet på något sätt. Mm. Så här sammanfattade de den komiska mekanismen i cringe då.
Mm.
Cringe-humor kombinerar två på ytan motsatta känslomässiga reaktioner.
Mm.
Den behagliga känslan av att roas och att skratta och den olustiga känslan av att skämmas eller att känna skam över andras överträdelser av etablerade normer.
Mm.
Att skratta åt cringe-komedi känns fel men samtidigt rätt. Humor bygger mycket på att man bygger upp någon sorts spänning eller en spänning som kan som
det
kan,
finns en risk i det, det finns en fallhöjd
som kan liksom utmynna någon slags release. Och det är lite så här tänker man sig också då, att det uppstår en spänning mellan den här sköna känslan av att skratta och vara road och den olustiga känslan av att känna sig generad eller känna skam och någon andras vägnar. Och det är någonting i det mötet då. Och samtidigt att den här a perception that this violation is benign, alltså att det är ingen riktig fara.
Nej, just det. Jag fattar.
Så att det har något som vi söker upp. Men det finns ju väldigt många som inte klarar det. Ta The Office. Det finns ju en ganska stor grupp människor som inte kan titta på det.
When you laugh, your brain releases endorphins, yeah? Your stress hormones are reduced and the oxygen supply to your blood is increased. So, let's try that. Hey? just Come on, trust me, you'll feel Hey? Yeah?
Det fanns en liten bar på Söder i Stockholm som hette El Mundo där de hade på måndagar stand-up som var lite så här oprövade kortgänget. Alltså så här, folk som aldrig någonsin hade stått på en scen. Så det finns ju jättemånga ställen, men det här var det jag hittade till. Och var där någon gång av en slump, typ kanske på någon dejt. Och upp på scenen gick folk med liksom alltså vinröda blossande fläckar på halsen. Han bara skakade när han skulle hälla upp sitt vattenglas. Och sen så drog ett skämt som jag minns var, jag köpte en ny diskmaskin, men sen åkte hon hem till Thailand. Alltså du vet, man bara, det blev helt knäpptyst och alltså det var så hemskt. Men jag gick tillbaka nästa måndag. Och nästa måndag. Och nästa måndag. För att det var någonting i den där risken de här stackarna tog. Och i liksom så här, det här har de suttit och övat. Sen ska de ställa sig på scen och försöka få oss att skratta. Nej, det här, jag måste vara där. Mm. Jag måste liksom backa skämtarna.
Det blir någon slags nerv.
Ja, det
uppstår en spänning.
Ja, och då kändes det fullkomligt intressant att titta på någon liksom superrutinerad skiffert som absolut inte har något att förlora någonsin.
Något
som
slipat proffs. Sådär.
Ja, men exakt. För att det, liksom, det var i den där såhär... Mm. Jag kände mig lite som Helena Bonham Carter i Fight Club.
Ja.
Den karaktären som går på sådana här AA-möten etc. För att det är så man känner liksom livet susa i sig för att det är så himla starkt. Mm.
Knock, knock!
Who's there?
Funny! A funny joke! I went to a nightclub the other day. I met a girl who looked like a tissue. I gave her a boogie. Oh, come on! Seriously! Where's your sense of humor?
Det finns gott om studier som visar att ju närmare man är en person, desto mer cringe. Till exempel en studie som visade att andra barns beteenden cringear vi väldigt sällan över. Men våra egna barns beteenden kan vara super cringe för oss. Tankar på det?
Nej, jag vill inte ens tänka på att barn utsätts för embarrassment och att jag bereder...
Och när man läser det så känns det som det självklaraste i världen på något vis.
Ja.
Och det hänger ju samman med, dels tänker man sig, den här liksom empatibiten.
Mm.
Vi är ju mer empatiska med folk som är nära oss.
Mm,
så är det ju. Men dels också med hur det kan reflektera tillbaka på en själv.
Mm.
Och det blir väldigt tydligt när man är förälder då.
Ja, för jag tänker att det är en liksom väldigt så evolutionär att liksom mitt barn, för att min DNA-sträng ska överleva här, så behöver mitt barn bete sig så att det inte blir uteslutet ur gänget.
Mm.
Det får inte hålla på att bete sig på, liksom, icke-socialt. Och gör barnet det, så är det fara och färde för den här driften att min lilla sträng ska leva vidare.
Ja, kanske säger något om dig som förälder också.
Ja, exakt.
Alltså din uppfostringsförmåga och så vidare.
Visst.
Mm. Ett annat exempel på en sån studie då, där det visade sig att studenter tyckte att det var oerhört cringe-worthy när en klasskamrat ställde en väldigt korkad fråga till en lärare.
Mm.
Men om det var någon person de inte hade en relation till, alltså som inte tillhörde gruppen, då var det bara kul.
Mm.
Så cringeria uppstod i och med den här närheten till personen. Ett annat exempel på det var någon fransk studie där man hade lite så socialpsykologiskt perspektiv på det här. Det var upplagt så att deltagarna i den i studien fick läsa om hur studenter från olika länder hade sammanförts. Belgiska och franska och tyska studenter kanske. Mm. Och sen så hade folk från ingruppen, det vill säga samma nation som de själva, betett sig illa. Till exempel någon hade sagt något rasistiskt eller någon hade rökt inomhus trots tydligt förbud och sådär.
Mm.
Och det var väldigt cringy då. Skapade stark sekundärskam. Och där tänker man sig att mekanismen är att det blir ett hot mot hela ingruppens ställning.
Ja, exakt.
Så att det är det som gör att det känns så mycket då.
Fett cringe i plugget på måndag då, eller?
Mamma, snälla, ingenting är mer cringe än när du säger cringe.
Det finns en hel del forskningsstöd för att den här sociala smärtan upplevs ganska likt den fysiska smärtan.
Mm-hmm.
Någon sån studie från en Naomi Eisenberger och Kipling Williams från University of California. De kör såna här hjärnskanningsstudier och så lät de deltagare spela något spel som hette Cyberball inne i den här medan de låg i skannen så att säga. Eller skannades. Och i det spelet så var det inbyggt en sån här rejection pryl. Man var tre som spelade och sen så kunde den tredje undersökningsdeltagaren bli exkluderad.
Mm.
Social smärta. Då kunde man se att olika smärtcentra i hjärnan alltså reagerade på ett liknande sätt som vid fysisk smärta.
Mm.
Så att as far as your brain is concerned, a broken heart is not so different from a broken arm, skriver de i studien. Och det är precis det man tänker sig att när vi... Och det har man också sett i såna här cringe-studier då. Alltså om man tittar på någon som man upplever att oj, den där personen tappade precis i social ställning. Vilket är vad som händer när vi cringear.
Mm.
vi tittar på någon som kör bort sig på något sätt.
Mm.
Och antingen är medveten om det och skäms för det, eller inte är medveten om det.
Mm.
Som de här dansande ungdomsförbundarna. Mm. Och så får vi den här, upplever vi den här sociala smärtan då, på något sätt.
Hur gör man när man bevittnar någon som tappar social ställning, det vill säga gör det här sociala övertrampet, helt enkelt någon som gör något pinigt? Hur ska jag göra för att hjälpa den? Inte stanna i mitt ihopkrupna cringe-tillstånd kanske först
och
främst.
Precis. Utan när man vill hjälpa den, det händer ju ibland. Alltså jag tror att jag försöker göra det genom att bara fortsätta vara precis som vanligt. Alltså att typ inte... Jag tänker, det kan väl vara lite olika kanske. Alltså om det är tydligt för personen själv och alla i dess omgivning, så kan man väl kanske liksom trösta på något sätt då, möjligen. Men ofta tror jag att...
Downplay it, fasen.
Downplay it är en bra grej.
Enkla exempel, jag är ju spill...
Inte låtsas om.
Nej, jag är den spilligaste som finns. Jag är verkligen expert på att så här, nydukat, jättefint bjudning med fint folk. Och det första jag gör är att välta ut liksom en karaff.
Mm.
Och då kanske någon vill komma till undsättning och bara, oj, men gud! Och det är absolut bästa som finns när folk bara, ja, och men i alla fall, det vi pratade om. Att man så här, låtsas som ingenting, låtsas som att så här, det där var inget. Play it cool, allt är lugnt. Och det är så himla skönt.
Det är en väldigt fin och empatisk sak att göra i en sån situation. Ja. Kanon.
För vi gjorde ju ett avsnitt om skam, om jag förlåt kliver tillbaka lite in i det, att den personen vill bara dra sig undan och det riskerar att liksom stigmatisera hela alltet, eller att så här, man liksom fastnar i att vara undandragen, och då kanske man som medmänniska kan hjälpa till att det inte händer. Alltså, typ lite upp på hästen igen stämning.
Ja.
Att så här, nu var det, du höll ett tal, du kom av det eller det blev inget bra, men i alla fall, vi snackar vidare, att man liksom
ja, precis.
Så här, så, du får inte dra dig undan. Kom och sätt, nu snackar vi på. Nu liksom
verkligen, verkligen. För boten för skam är att gå emot de här handlingsimpulserna. Jag vet inte om du minns det. Och det blir precis det man hjälper till med då. Att du vill dra dig undan, men upp i sadeln igen så där. Det är svinbra.
Sak som inte hjälper. Och det här pratar jag, det här är bara egna preferenser. Det är just när folk blir så här, oj! Det som blir nästan som ett verbalt och symboliskt peka finger.
Mm.
Alltså när det blir ett så här, nu men gud, oh, alltså, förstår du det där, när det är så här, en fas på det som hände.
Ja, och det är ju en våldshandling. Alltså det är ju, det är ju en aggression på ett sätt. Det är ju taskigt helt enkelt att göra det. Det är ju ingen snäll person som gör så, så att säga.
Nej.
Visst.
Den finaste mest medmänskliga handlingen man kan göra fick jag lära mig när jag gick en utbildning i radio i den byggnad vi nu sitter, Björn, när jag var 16, 17, 18 år gammal. Då fick jag lära mig att om man skulle klippa i ett ljudband där man har spelat in allt det här ljudet, så det kommer alltid bli ett litet ljudhack. Det kanske inte blir det på de häftiga utrustningar som man har nu, men då blev det alltid ett ljudhack. Alltså skulle man se till att klippa alltid precis innan ett annat ljud.
Mm.
Så att det här lilla liksom skarven doldes av så här, eller någon som började prata eller så. Vilket betyder att om du är nära någon som råkar prutta, gör ett litet ljud direkt efter. Så kommer du att hjälpa dens prutt att försvinna i mängden.
Har du gjort det?
Ja.
Gud, du är en sån proffsempatiker.
Ja, men jag gör ju väldigt ofta för mina egna pruttar också, men även för andra. Där gick vi kanske lite över den privata gränsen. Nog om det, och tack för oss och ämnet cringe. Jag heter Lina Thomsgård. Björn Hedensjö har ledsagat oss genom den forskning vi har på cringe och på sekundär embarrassment, sekundär genans. Det här avsnittet klipptes av Peter Malmqvist, producerades av Klara Wallin och spelades in hos Beppo. Vi tackar för oss. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.